Hej och hjärtligt välkomna till andra säsongen av Återbesöket. För 3 år sedan bjöd vi tillbaka 6 gamla gäster från Ångestpodden som för att påminna dem, er och oss själva om att livet allt som oftast är en riktig berg- och dalbana. Och nu har det alltså blivit dags igen.
Vi har bläddrat långt bak i arkivet och bjudit in några av de gäster som vi vet har gått igenom saker sedan sist de gästade. Som vi förstår har känts usla där och då, men som vi tror kan inspirera andra och som vi vet påminner oss alla om livets toppar och dalar. Och den påminnelsen ska man inte underskatta. Hon är tränings- och hälsoprofilen som var vår allra första gäst i Ångestpodden någonsin. Vi pratar om PT-Fia, Sofia Ståhl. Senast hon gästade oss var alltså i februari 2015 och det här resulterade alltså i det 3:e avsnittet i Ångestpoddens historia. Och mycket vatten har minst sagt runnit under broarna sedan dess. Inte minst vår intervjuteknik och ljudkvalitet, men även i Sofias liv. Där och då pratade vi främst om hennes utmattning som hon redan då varit väldigt öppen med och som hon bearbetade med att bli frisk ifrån. Men sen dess har hon även hunnit förlova sig, gifta sig, bli mamma och skilja sig. Hur hanterar man att livet inte alltid blir som man tänkt sig? Hur behåller man helhetshälsan? Och hur lär man sig att sänka ribborna? Vi vill faktiskt påstå att Sofia har svaren och vi är väldigt glada att hon ville komma tillbaka till oss. Välkomna! Hej Sofia och varmt välkommen till Ångestpodden och återbesöket!
Yay, tack så mycket!
Härligt att ha dig tillbaka!
Ja men skål för det tänkte jag säga, vi tar en kaffeskål.
Ja men skål tack, faktiskt snälla. Också för att du ju var vår absolut första gäst i Ångestpodden.
Ja men det är så sjukt.
Ja.
Och det är så länge sedan och som jag sa till er där ute, det känns som att jag var ett barn då.
Ja.
Fast i allra högsta grad vuxen, men vänta nu, hur länge sedan? Är det
2015?
Ja. Jag var ju för fasen 20 plus någonting.
Ja, men hur gammal var du? Vänta, vi var 22.
Ja.
Vi hade inte fyllt ens, men...
Åh, herregud, ni var barn och jag med. För att jag var ju... Nej, jag är född 88, jag kan inte räkna. Var jag...
Då var du, vänta...
28? Nej. Jo, nej, 26.
26 var det.
26. Mm.
Då var du liksom, ja, vi är 28 nu så du var yngre än vad vi är nu.
Nej, men
ja,
det,
alltså,
är
det är så sjukt. Ja. Ja, men det har ju hänt grejer.
Ja, gud, det var ju precis. Kim, min exman, friade ju 2015.
Exakt.
Vi gifte oss 2016.
Jajamän. Han friade några månader efter att du var hos oss.
Ja. Mm. Sen skilde vi oss ju sen då, men det är en annan historia.
Ja.
Men absolut,
det kommer in på det.
Men liksom, hur mår du idag när du är här?
Mm. Jag tänkte på det att jag så här, jag bara, vad vill universum säga mig med att jag har Ångestpodden precis idag när jag vaknar och känner mig ledsen för första gången på jättelänge.
Är det sant?
Jag bara, ni vet den här känslan. Alltså jag är en sån här person som ofta känner, alltså jag vaknar ofta pigg, alltså relativt, men du vet så här, jag tycker om att vakna till liv på morgonen så där, och jag liksom har en så här grundglad personlighet. Så att jag ofta så här, oh gud, kul, en ny dag, spännande. Men idag var jag så här, alltså ledsen känsla i kroppen och börja så här, jaha, dämpad.
Exakt.
Och sen har jag lite så här analyserat, dels så går jag igenom någonting i privatlivet, men sen också så här, tog vaccinsprutan dos 2 förra veckan och min mens är 5 dagar försenad. Och det var exakt samma sak första gången och när jag hade corona, annars aldrig.
Men det har jag hört att man vill ha upplevt just
så. Jag tror också att det är liksom, det är både det att så här, liksom... någonting som jag går igenom och sen är det också en annan grej som är så här, hormoner, den där grejen liksom.
Ja. Men du har redan fått den här frågan en gång tidigare, närmare bestämt den 4 februari 2015. Men du ska få den igen för vi tänker ändå att så här, saker och ting har ju hänt. Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Så kände jag nu. I att jag känner en befrielse. För att där och då eller under hela mitt liv egentligen, från att jag kunde formulera vad ångest var för mig till att jag hade det som en del av livet, så har det ägt mig ganska mycket, eller varit en del av mitt liv så.
Mm.
Eller av mig, det har bara varit någonting som alltid finns där liksom i olika stor grad, men inte längre på det sättet. Det är som att, det är klart att jag inte såhär, oh, smicksmack så är jag ångestfri, det är inte så hurtigt, utan det var någonting som landade för mig och i mig för typ 1,5 år sedan, där jag fick en sån, ni vet ibland får man säga livsomvälvande insikter, som förändrade allt för mig när det kommer till ångesten. Och det handlade om att jag har gått i coaching och terapi väldigt länge. Nu blir det här ett väldigt långt svar.
Ja, men det gör jag. Älskar
mig. Ja. Och då så hade jag ett av de här fantastiska samtalen med att få såna insikter med min coach Silje. Och så fattade jag då att, men herregud, en stor del av min ångest är ju att jag inte värderar vila, återhämtning och mig själv lika högt som när jag har energi, kraft framåt, när jag liksom är i den här gaspedalen. Mm. Så att det som händer när jag får ångest många gånger är att mina liksom, min kropp säger stopp, för att den bara, åh, nu har du gasat för länge, nu måste vi bromsa in. Och då blir jag så här, nej men snälla nu, jag ska ju springa, nu ska jag ju jag har ju så mycket att ge så.
Mm.
Och så börjar jag då gå in på mitt värde i att jag inte värderar mig själv lika högt som när den här tröttheten eller behovet av vila kommer och drar undan mattan.
Mm. Mm.
Och då triggar det min ångest. Och där, när jag fattade det, och så kunde jag jobba på att så här, värdera upp det och se att min återhämtning är livsviktig för gaspedalen. Så att utan återhämtning och vila, det är ju en förutsättning för att jag ska kunna gasa. Och så börjar jag kunna jobba på att värdera upp det. Och sen bara... Och efter det så har jag inte ångest på samma sätt i livet. Det är klart att jag kan ha... Jag ser mycket ångest som kopplat till rädsla.
Mm.
Att ångest är liksom rädslor som kommer.
Precis.
Och det är klart att det händer ju fortfarande ibland. Men det är inte alls på samma sätt. Så att det är liksom, det var därför jag kunde andas ut och bara... Ja... Det där förändrade allt för mig när det kommer till ångest.
Ah. Oh my god, det är så jävla fint.
Ja.
Ja.
Vi ska lyssna på hur det lät förra gången.
Oh my god.
Jag skulle säga att den relationen har ändrats väldigt mycket de senaste åren. För när jag var yngre så visste jag inte så mycket om ångest. Jag kände knappt till ordet. Jag visste inte, jag kunde inte så här sätta ord på att aha, men idag har jag ångest. Mm. Utan det var först när... Ja, men kanske för så här 4-5 år sedan som jag kom i kontakt med det och började förstå att den här känslan, aha, men det här är så är det att uppleva ångest och så, för att jag kunde verkligen placera det till mig själv.
Mm.
Och sen så har jag ju haft panikångest och prestationsångest och olika varianter av ångest.
Mm.
Så idag så tänker jag väl framförallt kanske på mina egna erfarenheter just med ångest och min utbrändhet framförallt.
Ja.
Alltså jag tycker det är så spännande att lyssna på gamla grejer, för att det är en annan röst.
Ja.
Och det har att göra med min personliga resa i tänkte ni på det också?
Ja, absolut. Men det har jag tänkt på alla återbesök vi har gjort nu. Jag tror inte det är någon av våra återbesöksgäster som har samma röst.
Nej.
Eller det blir den här samma ansikte eller vad man ska säga. Det är klart man kan se likadan ut, men det är ändå någonting som har förändrats. För det gör man ju.
Ja, man gör det. Och alltså för mig så är det som att... För jag startade min egen podd ofiltrerat samma år.
Ja.
Och när jag lyssnar på de tidigaste avsnitten så är jag också så här... Gud vad jag inte är i mig själv. Jag är liksom ovanför. Ni vet, för rösten är ju mycket det här liksom att man har landat. Exakt. Och liksom röstläget och sådär.
Ja.
Och det är så extremt tur, för jag har alltid sprungit lite framför mig själv och varit så här väldigt så här omvärldsstyrd och utifrån styrd och så här oh gud så. Och sen har jag landat och så börjar, och det är till och med så här det känns och det hörs och det alltså det är det första jag tänkte på.
Gud, det är så spännande, men ja, alltså det är en helt annan röst. Men sen du då gästade oss som vår första gäst, när vi tjatat med så mycket, men jag tycker typ att det är så stort. Så nej, men det har ju hänt liksom otroligt mycket i ditt liv. Du har blivit mamma, du har blivit friad till, du har gift dig, du har skilt dig. Igår var jag så här, var ska vi börja imorgon? Var börjar vi någonstans? Men så tänkte vi ändå att så här, när du gästade oss då så hade du ganska nyligen kommit ut ur din liksom utmattningsdepression. så här liksom, ja, men med facit i hand, alltså hur mådde du där och då 2015? Var du ur det?
Nej, gud, det skulle jag inte säga.
Nej.
Nu ska vi se. Jag blev ju sjukskriven vid midsommar 2012.
Mm.
Och så var jag sjukskriven i ett år på olika nivåer. För jag var ju väldigt noga med att jag ville inte vara heltidssjukskriven. Det var ju 6 veckor. Men sen ville jag säga, jag måste få fortsätta med min blogg och jag måste fortsätta vissa andra saker. För jag vill liksom inte... För mig var det så viktigt att inte tappa allt jag hade börjat bygga upp.
Mm.
Så det också fungerade som någon slags motivator till att försöka hitta tillbaka. Liksom.
Mm, ja.
Eller en viktig insikt, aldrig gå tillbaka utan att gå framåt och göra på andra sätt. Liksom.
Mm.
Men 2015 då, precis, då hade, det var ju innan jag anställde min projektledare Elin. Det kom ju ett år senare, vilket var helt också avgörande både för mitt företagande, min person, min karriär och egentligen allt som jag gör idag. Det var det viktigaste någonsin att jag anställde henne.
Mm.
Och att jag också hade lyckoträffen att träffa just precis henne som människa. För vi är en sån otroligt bra match. Men, så att ja, nej, jag kallade mig absolut inte frisk där och då.
Nej.
Jag var livrädd för det ordet. Sa liksom aktivt att alltså, nej, jag är ex-utbränd. Jag är inte frisk.
Mm.
Jag lever ett friskt liv mer och mer. Men nej, jag hade fan lång väg kvar att gå.
Mm.
Och det var jag också ganska medveten om. Jag kände mig inte på något vis liksom klar eller bearbetad eller sådär.
Nej.
Men att jag hade kommit ur de akuta faserna, det hade jag ju. Och jag levde ju ändå relativt friskt.
Ja.
Det gjorde jag, men jag var nog fortfarande väldigt i behov av att rutiner och valda sanningar, så här är jag, att liksom stöpa mig själv i en viss form så att ha någonting att hålla mig och liksom, lika som min exman retade mig hela tiden, eller retade mig väldigt kärleksfullt sätt, men att, så här, att jag hade ett gålarm på morgonen till exempel, jag ställde veckaklocka och sen ställde jag alltid ett larm för när jag skulle gå för att jag var tvungen att förhålla mig till att få en påminnelse att okej, nu ringer klockan 7.30 för att jag ska gå 7.45, bra, den sista kvarten där, så att jag hade massa sådana typ hjälpmedel i vardagen för att slippa, framförallt för att slippa ödsla energi på de där sista små sakerna liksom. Så det var mycket så, alltså som att jag så hade, jag levde ett relativt friskt liv men inom väldigt fasta ramar fortfarande, för att ha någon slags här, trygghet och börja så här, lite kontroll så.
Men då, alltså 2015 när vi startade podden, så alltså vi alla tre var ju väldigt rörande överens om att det fanns otroligt mycket skam kring psykisk ohälsa och att må dåligt så, vilket vi såklart pratade om. Men vi pratade också om att du var väldigt orolig över vad folk liksom skulle tänka om att just du mådde dåligt.
Mm.
Vi ska ta och lyssna på vad du sa.
Det som du sa, att så här, med karriär och jobb, absolut. Jag var jätterädd att bara den här konflikten i att jag jobbade som personlig tränare då och så blir jag, så var jag psykisk ohälsa.
Ja.
Alltså det, den kroppen så här, krocken. att en person som jobbar med träning och hälsa inte mår bra själv på det här grova sättet som det är. Jag var ju livrädd att folk skulle tycka att jag var konstig eller och liksom inte levde som jag lärde eller liksom ta emot det på fel sätt, så jag skulle förlora allting som jag hade byggt upp. Men ironiskt nog så gick ju min karriär gick ju ännu bättre av att jag berättade om det här.
Skulle du säga att det fortsatt varit alltså enkelt för dig att prata om psykisk ohälsa?
Idag menar du?
Ja.
Ja, men det är inte lika aktuellt i det att det ligger inte lika nära. Tidigare, under den här perioden och lång tid framöver, så var det ju fortfarande en del av min identitet att jag var den utbrända eller var just den det. Som hade varit utbränd. Det var... Till exempel om jag var på fest eller något annat sammanhang och träffade nya människor, så tog det 4 minuter. Sen satt vi och pratade om att jag hade varit utbränd eller den hade varit utbränd eller den var på väg in i väggen eller den kände någon. Det var alltid så nära till hands för att det var en så stor del av mig, och det var nog också ett sätt för mig att bearbeta det.
Ja. Tog du lite den rollen som så, nu har jag varit utbränd så då pratar jag om det liksom.
Ja.
För att äga det liksom.
Typ. Ja, men både det och sen i och med att det blev också så i min roll i jobbet och i branschen och i bloggen, att det var alltid väldigt nära till hands. Vilket på ett sätt är jättebra, för att det hjälpte mig att bearbeta, som sagt, formulera, sätta ord på. Så jag har ju fått, alltså jag är så tacksam över att ha det privilegiet att jag har ju fått bearbeta mitt trauma runt min sjukskrivning och utmattning tillsammans med massa andra människor som man har kunnat bolla och vi har bekräftat varandra, vi har nyanserat varandra och liksom allt det där. Så att jag har haft världens finaste stöd i form av mina sociala medier. Men sen också i och med det så kan det också bli liksom att det nästan tippar över, för att då blev det liksom en extremt stor del av den jag var och min person, inte personlighet, min identitet. Och idag så pratar jag ju nästan inte alls om det på det sättet, för att nu är jag någon annanstans. Nu pratar jag mer om välmående, andra perspektiv, försöker nyansera liksom i hur vi kan hjälpa oss att inte hamna där. Så att nu jobbar jag ju mer preventivt. Förut var jag mer fokuserad på att har du hamnat här så kan man, så kan dela jag mina erfarenheter. Men nu så vill jag hjälpa folk att förhindra att man hamnar där. Så lite så. Så egentligen, alltså, sen pratar jag gärna om det, men det är, inte, det är inte i min dagliga liksom, mitt dagliga snack på samma sätt.
Nej, exakt. Men några månader som sagt efter att du gästade oss så blev du friad till.
Ja, just det. Ja,
alltså
just
det. Eller när var det? I
juli.
Ja, juli. Samma år.
19 juli.
Och du har liksom hunnit gifta dig, skilja dig, alltså berätta om allt det här.
Ja, vad ska man säga?
För jag måste bara säga, alltså att du har varit så öppen. Alltså jag vet inte, jag har tyckt att det har varit så enormt, alltså inspirerande, typ fel ord, men befriande.
Ja, vad fint, tack. Ja. Gud vad fint, tack, men, snälla.
Alltså verkligen.
Det är alltså, det, gud vad ska man säga, det är som att jag glömmer bort, nej det gör jag inte, för att det är ju hela tiden aktiva beslut och medvetna beslut och vad jag delar, men det har blivit så naturligt i att så här, jag har levt hela mitt vuxna liv på det här sättet och också känner så starkt för att, jag pratar inte om vad som helst och liksom jag har många privata grejer så, men just när det kommer till mig själv och mina känslor kring olika saker så märker jag så här, men vad fasen, om, så länge jag har sorterat det här själv och att jag inte på något vis lämnar ut någon annan och jag känner att jag är grundad i det, så bara varsågod, det här kan vi liksom, för det här behöver pratas om.
Ja, alltså.
Och sen ibland så får man så här någon slags recap i att, men gud, har jag pratat om det här också? För det var så, jag fick ett DM av en tjej som för bara någon vecka sedan som skrev att så här, jag sprang ett lopp i helgen och jag kissade på mig för att jag har fött barn nyligen, och då tänkte jag på dig och ditt inlägg när du kissade på dig på året. Och jag var så tacksam över att du, och då kändes det bättre där när jag hade ner kissade tights och gick i mål, då tänkte jag på dig och jag bara, men gud, ja just det. För då sprang jag vårhuset när Edith var ett halvår gammal och jag hade ju inte läkt. Och så skrev jag ett blogginlägg med rubriken, jag sprang vårhuset och kissade på mig.
Men gud, ändå så jävla fint.
Och så kom det nu. Liksom, ja, och så, det här var alltså, det här var 2017, hon skickade det här nu. Jag bara, att du kom på att tänka på mig.
Det sitter kvar, det gamla blogginlägget.
Och då blir man så här, gud, vad har jag verkligen sagt? Men då hjälpte det henne, då var det värt det.
Men jag tänker just alltså, för att, så, att bli friad till att gifta sig, det känns så självklart att man delar med sig av de sakerna. Det är så sociala medier kompatibelt liksom. Det är så like-raketer. Men var det lika självklart att dela med dig av att ni skulle skiljas?
Inte under tiden när det pågick.
Nej.
Men alltså, så som jag också är som människa, så är jag, jag har så svårt att hålla, så här, det här är intressant. Det här går i linje med hela den här livsresan. Nu får ni hålla i er. Nej, men så här, en anledning till att jag gick in i väggen från början och blev så sjuk som jag blev var ju för att jag har ju varit expert på att stänga av. Det är ju ett av mina mest destruktiva mönster. För att min grundperson har ett extremt behov av att vara sann. Och jag har kämpat så mycket mellan att så här, hamna i normer och vem jag tror att folk vill att jag ska vara och att inte ta för mycket plats och liksom allt det här, att hitta mig. Så att när jag har hamnat i det här att vara i det här som jag tror, då mår jag piss och då är jag ju inte sann. Så att fram till min liksom utmattning och allt det där så levde jag inte sant, för att jag var så orolig för vad alla andra skulle tycka och jag sökte och jag liksom försökte så vara i allt det där. Och sen när jag började jobba med mig själv och nu har hittat mer, men här är jag och lever mer sant, då blir det som att hela mitt behov av att berätta olika saker är, liksom, är så naturligt. För att jag är ganska ofiltrerad som människa. Jag känner sällan att jag skäms över någonting. Mm. Och jag kan också vara väldigt så här rakt på. För jag är så nyfiken på människor. Mm. Så jag kan ju ställa väldigt raka frågor. Förhoppningsvis inte gränslösa. Men att man är så här, jag är så nyfiken. Så att jag har inte så mycket filter.
Mm.
Vilket alla såklart inte gillar. Men i alla fall.
Mm.
Men så att när skilsmässan kom så var det... alltså det var fruktansvärt att gå igenom som offentlig person där folk förväntar sig att man ska berätta om någonting i sitt liv hela tiden varje dag. För när jag knappt ens själv har fattat och formulerat vad är det som pågår, hur mår jag, hur känner jag, och vi är två. Min exman har inte valt det här.
Nej.
Han har rätt till sitt privatliv. Vi har ett barn tillsammans. Hon har rätt till privatlivet och så. Här, och så. Samtidigt som att jag lever med mitt jobb, jag lever med mina sociala medier, så den konflikten i sig i mig var extremt dränerande, tillsammans med att till slut började folk lista ut vad som var på gång och fråga i kommentarsfältet och spekulera, vilket är också ganska, alltså ni behöver inte fråga en person rakt ut om ni har ni separerat, är det så att ni ska skilja er, har ni separerat, berätta för oss nu. Men ni har inte rätt att veta det. Ni kan inte kräva det av mig. Jag berättar när jag är redo. Och många har ju följt mig länge, så att de känner ju mig på vissa sätt. Så att de kunde ju lista ut det ganska snabbt. För att de såg olika tecken och sådär. Även om jag... För att jag också... Jag skrev ju att de mådde dåligt, men inte varför. Eller jag går igenom någonting, men jag berättar sen och sådär. Så det var vidrigt, ärligt talat. Det var jättejobbigt att gå igenom det, känna att jag behövde liksom prata om mitt liv som att ingenting hade hänt.
Mm.
För jag måste också visa respekt mot den person jag har levt med.
Såklart.
Eller levde med då. Alltså, han var ju inte heller redo att jag skulle prata om det, vilket jag förstår. För vi måste ju få gå igenom det privat först.
Precis.
Exakt.
Så det var skittufft.
Mm. Men jag tycker det blir så... För det, just det som du beskriver nu, att så här, folk som har följt en... Alltså man hör ju det från många liksom, offentliga personer som just... Alltså att följarna är så här, men har ni separerat eller berätta för oss? Och just det här, hur kan det bli? Jag förstår inte hur vi liksom på sociala medier, människor bara så här, det är som att helt plötsligt försvinner liksom alla så här sociala koder.
Ja.
Och man tycker så, men jag har följt den här personen här nu i den här appen. Där får jag rätt. Och det är ju jättesjukt.
Ja, verkligen.
Men också liksom att få de kommentarerna när man är i ett sånt skört...
Ja, men och det blir ju bisarrt på många sätt. Och sen samtidigt så här, jo absolut, man är ju, de är ju vana med att jag delar med mig väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Och det är väl på ett sätt så här, konflikten blir också i en att så här, jag är ju otroligt tacksam för att folk har valt, väljer att lägga tid på mig och mitt liv och det jag gör.
Mm.
Lägga sin tid på det, herregud, det är man ju jättetacksam för det gör att jag har ett jobb att gå till.
Mm.
Men... när det kommer till sådana saker så här, man berättar ju när man är redo.
Mm.
Och sen så när vi hade gått igenom det och sådär och det väl, jag hade berättat, det är det här som hände, jag ligger i skilsmässa. Alltså det var ju som en, jag vet inte, jag blev 100 kilo lättare på axlarna liksom. Det var bara så här, oj nu, skönt, nu vet folk. För att det var också så att jag hade ju flyttat ut och bodde hos min lilla syster och hennes sambo. Och jag hade fortfarande inte berättat. Och det var så jävla konstigt. Så jag kan inte ens, och det här låter ju helt banalt, jag förstår det. Men så här, jag kan inte ens fota min frukost. För att för mina följare ser direkt att jag inte är hemma.
Ja,
så att, men sen så då, efter det, när folk visste, så kunde jag ju då prata lite mer om vad jag gick igenom rent känslomässigt.
Mm.
Såklart, jag har aldrig pratat om några detaljer eller varför det blev som det blev, alltså så, men bara så här, olika känslor i en sån fas.
Mm.
För att jag märkte också ett väldigt stort behov. Och många har ju skrivit, så många kvinnor jag har pratat med som står inför samma beslut eller som funderar på att skilja sig eller separera, eller framförallt den här om man har barn tillsammans, hur fan överlever jag utan mina barn? Hur är det ens möjligt? Jag bara, det är inte möjligt, men man gör det i alla fall om det är rätt beslut. Liksom.
Mm. Men vad skulle du säga att du gick igenom för känslor?
Typ... där var det ångest, det var rädslor, det var sorg, alla typer av ledsna känslor, rädda känslor. Hur ska jag klara det här? Vem tror jag att jag är? Okej, i relation till min dotter. Och också det här liksom, bara att våga ta det steget. Men någonstans så visste jag att, alltså när jag började tänka på det här, så fick jag en kraft av att beslutet var så rätt i mitt hjärta. Och att jag kände sån tacksamhet för det som har varit. Men jag visste också att jag behöver göra det här. Det finns inga alternativ. Och sen var det, alltså det var, min sorgeperiod kom ju också när jag hade sprungit klart. För att i början, vi hade en process på ett tag. Och sen så, liksom under många, många månader. Och sen så när väl allting var bestämt och satt. Och jag hade köpt ny lägenhet och jag hade flyttat och sådär. Så var ju hela tiden känslan av att man springer, för att det är också ett liv som bryts upp. Exakt. Det är liksom så många praktiska saker som är ett helvete, allt ifrån att man ska göra bodelning, man ska signa papper, man ska flytta, köpa ett helt nytt bohag, det är försäkringar, det är att fatta alltså banklån, och det är det ena med det tredje, och det är vem, och så är det dagisplatser och så adressändring och så är det, alltså det är så mycket praktisk skit
sånt som gör att man bara skjuter på sådana beslut,
för att man orkar inte. Alltså det är lätt, alltså gud. Så att den känslan av att, och jag började också renovera min lägenhet som jag hade köpt också mitt i alltihopa, och skulle bygga om den, så att jag är skitsamma, men i alla fall, så att i det, så när jag kände att nu har jag landat lite, då kom ju min riktiga sorgperiod. För att först så springer man, och då fick jag också en kraft av det. Många som sa att ja, men det där är skilsmässokraften som kommer, det är standard. Vet du? Det är bara för man måste orka. Och sen när jag landade, så att efter några månader, då kom den riktiga sorgen. Och då sörjde jag på ett sätt som att mitt utseende förändrades, i att så här, man såg på, man bara så här, men jag ser annorlunda ut, för att jag var så i sorg liksom. Och det handlar inte om att säga oh, jag blev så ful, eller jag blev så, utan bara så här, man så, alltså det var som att hela auran, eller hela liksom, men jag började vara i sorg.
Ja, och sånt är så sjukt när man ser tillbaka på bilder från när man vet att man har varit i en period när man mår, när man mår jättedåligt eller är väldigt ledsen, alltså man ser det på sig själv. Verkligen.
Och framförallt ögonen kan man ju också se.
Ja, precis.
Ögonen.
Det är som att själen skriker att man är ledsen. Liksom.
Exakt. Så att jag har väl gått igenom allt det där, tror jag.
Ja.
Hoppas jag.
Ja. Men du hade ju också hunnit bli mamma innan den här skilsmässan till Edith, som sagt. Hur ser du på föräldraskapet?
Alltså om jag pratar utifrån liksom min egen relation till det, så är det ofta två grejer som kommer till mig. Dels att det här som de flesta säger, så här, den här kärleken, man bara så här, oh my god, att man blir knockad av kärleken till den här lilla människan. Bara, det är min. Men sen den andra delen som jag blev så förvånad över, som också har att göra med identitetssökandet som jag har hållit på med nästan hela mitt liv, och trott att säga, men gud, jag har två personligheter, vem är jag och allt där, i att jag har ingen identitet i föräldraskapet eller i mammarollen som det som du på det sättet som du pratas om. Alltså, många säger att de får så här, åh, men nu blev jag mamma. Och det liksom är en jätteviktig del för dem, att man kan landa lite då. Jag är ingen mamma. Alltså, jag är Edits mamma. 100% Edits mamma. Men jag är inte en mamma. Jag har liksom ingen identitet i mammarollen. Jag ser mig fortfarande inte som en mamma. Jag är hennes mamma. Men, och just det så här, det har förvånat mig så mycket, för att jag kan relatera så lite till andra föräldrar. Jag relaterar inte till andra mammor, jag relaterar till andra människor. Ja, men att jag så här, för att jag har bara sett att människor blir uppslukade av att så här, det här nya livet och alltihopa och så, och så här, man vill bara sitta och prata om bebisaker, och man så här, man möts i föräldraledighet, bara helt ointresserad. Jag till och med när hon var bebis, så var så här, jag gick inte i mammagrupp, föräldragrupp. Jag gick en gång, och så satt hon bara, nu ska vi prata graviditet. Jag bara, men snälla någon, jag måste gå och jobba nu. Eller? Det där lät taskigt. Men just att jag var så här, jag kan inte relatera. För att jag är så ointresserad. Jag är intresserad av allt som rör mitt barn. Men jag är inte intresserad av det andra.
Jag tror det är så jävla befriande för många att höra detta. Nej, men alltså, jag förstår att man kan bli den som går upp i det och verkligen så här känner den här självklarheten i att anamma mammarollen och att man njuter av att få den identiteten. Mm. Men jag tror ju också att många tvingar sig själva att känna sig intresserade för att man tror att det är det man måste göra.
Exakt.
Att det känns så liksom så här, vad är det för fel på mig som känner mig så jävla ointresserad av hela det här mammalivet utöver att bara vara mamma till mitt eget barn.
Ja, nej men alltså utifrån mammarollen så är jag världens sämsta mamma. Jag, så här, min dotter har två kalas i helgen och fyller år på tisdag.
Oh.
Och idag så står jag, om man då ska ta så här, mammaroll och papparoll, som en klassisk farsa på stan och bara så här, gud vad ska jag ha för ljus nu då? För att jag ska fixa en tårta till imorgon om 12 timmar. Ja. Alltså ni vet, jag har, för att, så är jag till det mesta. Att, så här, jag går på feeling, jag, så här, jag har inte planerat någon tårta flera månader i förväg. Jag har inte gjort liksom, för det är inte så jag funkar som människa och då gör jag inte det i min mammaroll heller. Nej. Jag har inte planerat middagar för 7 dagar framöver. Jag hämtar på förskolan och bara, jaha älskling, vad är du sugen på idag?
Ja.
Och bara, macka. Jag bara, ja det kan vi inte äta varje dag. Men, så jag tror att där, det var också en del av hela den här, alltså jag har ju gått igenom en sån resa med åren att också så här, det är okej.
Okay.
Och att när det kommer till också att så här, jag behöver inte gå i föräldragrupp. För att jag hade också en speciell situation. För jag drev ju mitt företag samtidigt och fortsatte jobba. Vilket var pissjobbet och jättekrävande. Och ingenting jag vill göra igen. Det funkade, men fy fan vad jobbet var.
Mm.
Och svårt att få ihop allting. Men just att så här, och likadant här med syskon. Jag vill bara ha Edith. Det är liksom, jag kände så tydligt att så här, nu har jag fått mitt barn. Och så får man frågan när hon är 3 veckor gammal. Bara, när kommer nummer 2?
Nej, men
fan vad folk håller på med det. Och
vad är det frågan?
Och då är det den inre konflikten. Att säga, men jag är faktiskt, jag vill ha ett barn. Har jag märkt. Jag trodde att jag automatiskt skulle vilja ha 3-4. För det är ju det alla vill.
Alla vill ju det, ja.
Men, och så här, 2 barn jättetätt. Jag kan inte tänka mig något värre. Det är inte min grej. Nej. Alltså nej. Och så att jag tror att jag älskar att vara mamma till Edith, men jag har noll identitet i mammarollen.
Men var det svårt att inse det?
Ja, det var jobbigt.
Mm.
Jag tror att det hjälpte väldigt mycket att jag som sagt jobbade och liksom, hon fick ju hänga med på mycket och alltså, jag har haft med henne jättemycket när hon har, alltså vi har gjort så mycket saker hon har hängt med liksom, och det kan låta superlätt och glamoröst och det är det väl i början när de bara sover. Sen är man splittrad alltså, och räcker inte till och det är jättejobbigt. Jag har gråtit så mycket och det har varit oerhört tufft liksom. Det vill jag verkligen lägga till för det kan verka i sociala medier som att det är så mysigt att ha en bebis på jobbet. Ja. Det är en jävla mardröm.
Ja, alltså,
så för alla inblandade. För man är så otillräcklig. Liksom.
Mm.
Men jag tror att det ändå hjälpte mig att... För hade jag gått på en 100% föräldraledighet hade jag nog haft mycket svårare att navigera i det här, tror jag.
Ja.
Så att jag är väldigt tacksam över att jag kunde... Tack vare hur vardagen ändå såg ut så hittade jag ändå så här, okej, men nu är det så här. Det är okej att jag inte är så intresserad av att sitta och diskutera amningsbehår eller vattkoppor, utan jag tar det när det kommer och sen så...
Och bara landa i det liksom.
Ja,
alltså,
men det är en snäv mammaroll, det är verkligen.
Ja, men det har alltså, man ju så extremt. Alltså, då är jag inte i närheten av att bli liksom förälder själv. Men alltså jag ser ju det ändå. Alltså.
Ja, och så här, även fast jag inte är där överhuvudtaget så kan ändå det skrämma mig.
Mm.
Jag förstår vilka påtryckningar det kommer från samhället. Liksom.
Ja. Och men, bara det här med bebistiden. Alltså, men alltså, det är också så här, bebistiden är inte min grej. Det var jättemysigt att ha en gullig snus som man bara kan lukta på alltihopa. Men fan vad kul det är om 4-åring. Alltså, ju mer hon blir större. Hade jag fått välja typ nu, ja, men då väljer jag där hon är nu.
Mm.
Jag skulle aldrig välja bebistiden igen.
Nej.
Absolut inte.
Mm.
Och den pratar alla om. Så jag vill ha en till för bebistiden. Alltså.
Nej.
Ja. Men bara härligt att höra att man tyckte det var jättejobbigt. För det kan ingen erkänna.
Mm.
Precis. Ja. Men du skrev ett jättefint blogginlägg om att vara ensam förälder.
Mm.
Efter skilsmässan och så. Och alltså, det tror jag liksom för många som skiljer sig när man har liksom ett litet barn. Att det är väldigt liksom, att det kan bidra till mycket ångest.
Mm.
Har det liksom, alltså skulle du säga, hur har den omställningen varit?
Jag tror att en stor del i att jag kände att jag kunde skilja mig var att jag har sån otrolig tillit till hennes pappa.
Mm.
Att han tar så mycket ansvar och är liksom så dedikerad till sin dotter.
Mm.
Och sen ska inte jag prata om honom mer än så, men att så här, jag tror att om man känner att den andra parten inte tar sitt ansvar eller inte är involverad eller inte, så tror jag att det är betydligt svårare att ta beslutet.
Ja.
För att det är en sak att kärleksrelationen inte funkar av olika anledningar. Men alltså i relation till att så här, okej, våran kärleksrelation är inte som den borde vara, men mitt barn kommer inte vara tryggt med den andra föräldern. Nej, men då stannar man ju.
Ja,
för barnets säkerhet, om det är så. Så att en förutsättning var ju att jag vet att han är liksom den bästa pappan han kan till henne och tar det ansvaret. Annars hade jag aldrig kunnat ta det beslutet.
Nej.
Så det är klart att det var en extrem omställning i att så här, man är ju ensam ansvarig. Sen har vi hittat ett bra samarbete så vi hjälper varandra. Till exempel när det vabbar så vi kan alltid fråga varandra eller byta dagar och vi hjälps åt. Vilket också är en förutsättning att vet man att okej, dörren är där och vi kommer inte samarbeta överhuvudtaget. Vi kommer typ bara höras när vi hämtar och lämnar eller vi kan inte ens prata. Då är det också en helt annan situation. Så att jag är så extremt tacksam för vad vi har landat någonstans i att vi är co-parents.
Ja.
Och det är så värdefullt. Och sen så där i början, vet inte vi riktigt vad jag skrev i det inlägget eller när. Men
du och Edith åkte i bil tillsammans.
Men
det som var så fint var att du skrev att vara ensam med Edith har fått dig att lära dig att sänka ribban.
Exakt.
Och det tyckte vi var så
jävla fint.
Ja. Precis, för att det blir ju, när man är två föräldrar så har man ju alltid den andra att så här, antingen lämna över till eller att man kan hjälpas åt eller man kan säga jag pallar inte eller nu får du ta eller man kan liksom hjälpas åt så. Men när man blir själv så bara har man ju bara sig själv.
Exakt.
Och då får man ju hitta ett samarbete i sig själv. Okej, hur kan jag hjälpa mig själv i det här? Nu har jag en 1, 2 eller 3-åring som ligger här och är helt förstörd och jag pallar egentligen inte, jag vill lägga mig bredvid. Okej, vad har jag för alternativ? Alternativt är också att hitta samarbetet i henne, såklart att vi hjälps åt, att jag är tydlig och så att jag upplever att jag blir ju bättre som förälder och som sagt, jag sänker ribban, jag hittar andra vägar och sådär. Det är också så roligt nu när det här är vårat liv, att jag tänker ju inte på att vi är ensamma.
Nej,
för
nej.
Att det finns ju inget annat.
Nej, alltså exakt.
Nu har vi, det här är 2 år sedan nu. Hon var ju bara 1,5 precis när det här började. Ja, precis. Hon fyller 4. Ja, spännande.
Men när du gästade oss senare så pratade vi också en del om att du hade vunnit liksom lite priser och så för din tränings- och hälsablogg.
Oh, ja. Ja, just det. Gud. Ja.
Ja, och då pratade vi också en del om att du hade fått liksom lite negativa kommentarer just kring dina vinster. Vi ska bara lyssna på hur det lät.
En del blev jätteprovocerade av det och tyckte att det var fruktansvärt att nominera någon som var så ohälsosam och så jävla hemsk. En del småbarnsmammor blev jätteprovocerade av att jag skrev att jag var trött. För att eftersom jag inte har några barn så vet jag inte vad det är att vara trött.
Skulle du säga att det har varit en annan trötthet att bli mamma?
Oj, vad intressant. Ja, alltså jag har verkligen... Gud vad spännande. Ja, så här. En av livets största insikter... Nej. Jo, en av livets största insikter är att det finns olika typer av trötthet.
Mm.
Och att som till exempel om man går igenom någonting emotionellt, då är det en typ av trötthet som kommer när hela systemet eller hjärtesorg eller vad det nu än är, det ska liksom, det är en typ av trötthet. Eller att man är superstressad, då är det, eller att man inte kan sova, eller att man blir utmattad, eller blir mamma, förälder, eller om man till exempel har en kolikbebis, kan jag tänka mig, det har inte jag erfarenhet av, men att jag kan tänka mig att det är fullständigt vidrigt och då är det en helt ny form av trötthet. Det är olika tröttheter, helt klart.
Ja, såklart. Men vi får väldigt ofta alltså frågor kring att så här, men kan ni prata om föräldraskap kopplat till att ha haft en utmattning eller depression eller någon form av psykisk ohälsa? Att man då kan vara rädd att skaffa barn på grund av det. För att man är rädd att så här, gud, kommer det påverka och tänk så blir jag utmattad igen. Hade du sådana tankar?
Oh ja, jättemycket. Jag vet att jag skrev ett inlägg som jag återkommer till några gånger. Just kring, det var i samband med att jag var här förra gången. Och att vi hade Kim hade friat och så, hade, så stod vi inför hela det här bröllop och vi hade varit tillsammans ganska länge och så, då fanns ju de tankarna. Och just att jag var så extremt rädd för exakt det du säger. Att jag som har varit utmattad, sjukskriven och liksom inte ens klarat av att sköta min hygien när jag var som sjukast. Ja. Och behövde ladda i flera dagar för att kunna klara av att ta en dusch. Hur fan ska jag göra? För man har ju hört, alltså det var ju det jag kände, så här, allt det ni säger också, så här, man har ju hört, man får inte sova, man ska göra det här och det här.
Ja.
Plus att jag visste att jag kommer inte kunna vara föräldraledig. För att jag behöver ju fortsätta driva mitt företag. Och vid den här tidpunkten sen så hade jag också en anställd.
Mm.
Så jag hade jag har ju två heltidstjänster som behöver liksom ges jobb, arbetsuppgifter. Så att jag var väldigt nervös för det och väldigt fundersam över det länge.
Mm.
Men sen var det som att när jag kom till den punkten att jag kände att nu börjar jag bli redo, så hade jag jobbat, bearbetat det så mycket och hade väl andra förutsättningar också för att kunna så här, okej, vi får börja köra. Jag är ju inte själv om det här. Jag har min exman plus att jag har ju faktiskt Elin, min projektledare.
Ja.
Så att när jag väl kom dit så kom jag inte ihåg att jag var så i de tankarna då, utan det hade jag bearbetat innan.
Ja, det var mer liksom men den här ångesten som man kan ha inför sig. För att man bara tänker katastroftankar också.
Exakt, och det är ju en jätteutmaning. Men jag tänker också att om man går igenom en utmattning, för att jag får också många människor som skriver till mig att de går in i väggen igen, eller går in i väggen, men det slarviga uttrycket att det händer igen och igen efter några år, att man kommer tillbaka dit. Och då tänker jag att just det här, att så här, hur pissigt och jävligt och svårt det än är, så den största gåvan man kan ge sig själv i det läget är att gå igenom det på riktigt.
Mm.
Att inte kämpa emot, för att om man går igenom en sjukskrivning eller en utmattning och försöker vara lite duktig på kuppen, eller bara försöka, alltså att inte ge det den tiden, att inte erkänna hur pissigt man egentligen mår, att verkligen tillåta sig att djupdyka ner på havets botten, då kommer man hamna där igen. För att enda sättet tror jag att komma vidare är ju sen att liksom hitta en plats där man dels är i det som faktiskt är, hur jävla mörkt den är, för att sen kunna hitta sina fötter och jobba sig därifrån på nya sätt. För det är ju det handlar om, att om du går tillbaka, då är det ju samma beteenden och mönster och strategier som gjorde att du hamnade där från början. Så även om du är sjukskriven och vilar några månader och sen börjar jobba igen, du kommer jobba dig tillbaka till samma grej.
Ja, för du har inte ändrat ditt tankesätt.
Precis. Liksom. Så det är där, så om du hamnar där igen och igen och igen, då är det någonting här som inte har klaffat i det där. Att du måste gå igenom det och du måste förändra.
Mm. Det är så sant.
Och försöka komma till kärnan varför man har hamnat där.
Exakt. Liksom. Och det är fruktansvärt. Det är skam, skuld, ångest, identitetskriser, sorg. Det är fullständigt vidrigt.
Mm.
Men du kommer hamna där igen om man inte vågar möta allt det där.
Ja, så sant. Vi har några ord som vi ställer alla våra återbesök. Som vi bara kommer kasta ut nu, så får du liksom säga vad du... Ja, men vad är det första du tänker på liksom?
Relationen liksom, till det här.
Ja, precis.
Liksom.
Så det första ordet är stress. På tal om det.
Ja, nej men att vi har en tendens att prata och skapa våran stress utifrån att vi hela tiden talar om för oss själva att vi är så stressade. För det är så mycket att göra. Oh, det är så stressigt. Jag satt faktiskt på ett café här nu nedanför.
Ja.
Och då var det en kvinna som kom in, kostymklädd, och hon liksom såg så här... Liksom hon såg ut som att hon hade ett viktigt jobb. Alltså ingen värdering, men nu förstår jag med så här, den looken. Och så kommer hon också in då med hela den uppenbarelsen. Ah, nej, men jag ringde in för att jag har ju så många möten så att jag hinner ju inte egentligen vara här. Men om jag bara kan få den där mackan där och sen så dirre. Och så gick hon och så skulle hon lämna sin tallrik. Ja, det var så här lite jag hann äta idag för att jag har så många möten så att jag hinner ingenting. Okej. Att så här, många gånger så stressar vi oss själva för att vi fokuserar på... Så här, att vara stressad och ha mycket att göra är inte samma sak.
Nej.
Men det är som att vi klappar ihop det och tänker att bara för att man har mycket att göra så ska man vara stressad, bli stressad, prata om hur stressad man är och så vidare och så vidare. Men man kan ha väldigt hög belastning utan att känna den minsta stress beroende på var man befinner sig.
Mm.
Så att, alltså, och ett steg i det är att lägg inte fokus på att prata om hur stressad du är hela tiden. För då går det kraft och energi och fokus dit. Och det är klart att du blir stressad. Om jag bara, ja men nu har jag ett möte snart. Och så att, egentligen kan jag inte sitta här för att jag har så mycket att göra.
Vad är klockan?
Ja.
Och jag kommer inte hinna äta.
Ja, alltså, sen någonstans behöver man hjälpa sig själv ifrån det här. Mm. Så det är liksom en liten ovana som har kommit, tror jag, av att vi pratar mycket om stress, vilket är positivt.
Ja,
men att det blir lite bakvänt då, och sen så kan det bli att det också är lite coolt att ha mycket
ja, att göra. Så alltså,
det är en helt annan diskussion.
Ja. Det är lite mycket nu, är liksom en sägning man liksom, vill man kunna säga.
Ja. Okej, det andra ordet. Kroppsuppfattning.
Gud, den behöver vi jobba på överlag. Ja, men det var mitt första. Så jag tror att den är så jävla skev för de flesta. Den har varit jätteskev för mig genom åren. Och jag har kämpat jättemycket med olika komplex och liksom, acceptans och så mycket när jag var yngre. Och sådär. Haft massa valda liksom, sanningar om hur jag ser ut och värderat det på olika sätt. Och att det inte räcker till och liksom allt det här. Men jag tror också att kroppsuppfattning... Jag tror inte att vi ger oss en ärlig chans för att vi är så färgade av den här idealbilden. Ja. Så att man får inte ens försöka att känna någon slags, vänta nu, att se sig själv på riktigt. Och att liksom vara i det. Och det är ju strukturer och ideal och liksom, det är ju så mycket som påverkar det. Men kroppsuppfattning, ja. För fasen alltså. Om man kunde bara få landa lite mer i att så här... Okej, det är det här jag har att jobba med.
Exakt.
Och fokusera kanske på... För många gånger så när vi pratar om sånt så handlar det om att så här, du ska vara snäll mot dig själv, säg snälla ord och så vidare. Och det är jättebra. Man kanske också kan liksom vända till att säga, om vi börjar använda kroppen mer så att vi får funktionen i att, vänta nu, att känna den här rörelseglädjen eller endorfin, att man, kroppen... gör så mycket gott för en. Precis. Då kanske man också stärker sin relation inifrån på ett annat sätt. Så det är jättehärligt att måla naglarna och känna att jag har så fina naglar eller allt det där också. Men också så här, men vänta nu, vad har jag egentligen som är mer än utseendet på kroppsuppfattningen?
Ja.
Eller kroppen så. Så här, just det, den känns så här, då vill jag göra det här. Ja. Och alltså använda kroppen också. Mm. Så att det fördjupar kärnan lite
precis.
Mer.
Precis, så sant. Bekräftelsebehov.
Oh, det var en sån viktig insikt när jag insåg att bekräftelsebehov handlar inte bara om utseende.
Mm.
Utan att mitt bekräftelsebehov har framförallt setat i att jag ska ta hand om alla andra hela tiden.
Ja.
Att det är så jag har fått min... Det var en psykolog som... Nej, var det, någon, det var ju fastän ett medium som sa det till mig. Jag går ofta till olika spirituella personer på olika sätt. Men han sa det, alltså ditt... bekräftelsebehov sitter framförallt i dina relationer. Att du känner att du behöver liksom ta hand om alla andra hela tiden. Och nästan liksom dels ta ansvar för andra men också nästan utplåna dig själv för att alla andra ska ha det så bra. Och den klonkade och bara... alltså den gjorde... För att jag hade börjat trott att bekräftelsebehov var liksom att man så här... vill höra att man är fin.
Ja, alltså, lägga upp en selfie på Insta.
Ja, exakt. Och så här, det är klart att vi alla är mer eller mindre påverkade av det. Men
absolut.
Men jag har inte riktigt så här, jag bara, men det är inte, nej, den lirar inte på det sättet. Så att jag känner att jag kan hämta något där. Men den här insikten, wow, den var viktig.
Ja.
Okej, sista ordet, lycka.
Jag har ju som ett signum, jag har ju släppt, det kom från min absolut första bok som också gavs ut 2015, som då heter Peter Fias 10 topp, där jag skrev ett citat som är lycka är bara en plats att vila i.
Ja,
och den har jag nu som en liten sån, ja men ett citat som jag använder, så den finns också när jag har släppt två kalendrar för Akademibokhandeln, om man får nämna sånt.
Ja, då,
ja, de finns i butik nu i alla fall. Och då står det på framsidan just att lycka är bara en plats att vila i. Och jag tänker att, för det vi ofta hamnar i när vi pratar om just välmående och hälsa är att allting ska vara konstant.
Alltså
okej, men ska jag vara lycklig, då ska jag vara det konstant. Har jag bestämt att jag ska träna 3 dagar i veckan, då ska det vara konstant, för annars är jag misslyckad. Eller har jag bestämt att jag ska väga 73 kilo, då ska jag göra det konstant. Man bara, det är inte så kroppen funkar. Nej. Det är omöjligt. Men, och vi blir liksom som att det finns inget utrymme någonsin. Så då blir det bara så jävla... Och det är så lycka ett rus och det är härligt. Men sen finns ju massa nyanser i lycka också.
Ja.
Som kanske är, idag känner jag mig tillfreds. Det kan också vara lycka. Mm. Eller, gud, idag har jag ingen ångest. Då kan det vara lycka.
Alltså,
överlag, om jag bara skulle säga en sak när vi kommer just och pratar hälsa och välmående, så är det så här, nyansera.
Mm.
Vrid och vänd. Ingenting är svart eller vitt eller allt eller inget eller statiskt. Det ska inte vara konstant.
Nej.
Inget liv är det.
Nej.
Men vad skulle du säga så här, din syn på psykisk ohälsa. Hur har den förändrats sen vi satt där 2015?
Oh, vad spännande. Alltså jag har ju lite nämnt kanske min egen, alltså att jag är så ofantligt tacksam för den resan jag har gjort och var den har tagit mig, och att jag inser ju också att det är så skönt, för man blir aldrig klar.
Nej.
Förhoppningsvis så kommer jag inte uppleva psykisk ohälsa på det sättet som jag har gjort. Jag tror absolut inte att jag är immun, men jag har skapat och byggt en helt annan grund att stå på, vilket gör att jag har nog bättre förutsättningar idag än då, vilket var livsviktigt för mig. Så jag är extremt tacksam över den resan. Men om man pratar om psykisk ohälsa idag, onyanserat, känner jag. Men så är det ju med allt, oavsett vilken typ av hälsa vi pratar, precis, eller välmående, så är vi så ofantligt onyanserade i, som att det måste, psykisk ohälsa är det här eller det här. Antingen så pratar vi för lite, eller så har det gått i överdrift och blivit trendigt. Eller så, som med all form av hälsa. Så att jag känner att det är, vi är bara så anala i våra liksom, analyser kring det mesta. Så här,
jaha.
Det är så här eller så här.
Ja, det är så
jaha.
Och så allt måste vara extremer, annars är det liksom inte så intressant att ta någonting till sig.
Nej, men det, alltså det, fan, vi har problem när det kommer till hur vi för samtal.
Ja, exakt. Vi vill bara att det ska vara svart eller vitt. Ja. Annars är vi så, vadå? Mm. Menar du att det inte finns ett tydligt svar?
Exakt.
Ja, precis. Ja.
Så att, men... ja, och det är så här, om man ska säga någonting, jag önskar ju och brinner väldigt mycket för att jobba preventivt, och att det är väl det jag försöker göra i allt mitt arbete, att så här, hur kan vi landa och grunda oss, hitta hem, jag brukar prata nu om att så här, hämta hem dig själv, för att jag beskriver det ofta när jag föreläser som att det är som att vi, istället för att vi, så här, om vi tänker oss att vi är en ryttare, så sitter vi inte längre på våran häst, utan vi, antingen åker vi liksom sulk, vi springer framför hästen och blir liksom lite jagad av den, istället för att man sitter och är ett med sin häst. Mm. Alltså vi springer hela tiden flera steg före, för vi är inte connectade.
Nej.
Och att det bidrar så mycket till psykisk ohälsa i att dels prestation, våran självkänsla är ofta prestationsbaserad, så vi har bara ett värde när vi gör, inte när vi är. Och att vi bara jagar och springer ifrån oss själva, och vi lär oss inte heller att så här, prata, kommunicera. Alltså vi vågar inte ens stå för det här känner jag, det här upplever jag, det här tänker jag, det här, nu blir jag ledsen och allt det där. Så jag tänker att man skulle kunna, bara att låta barn uttrycka sina känslor.
Ja.
Det var så fint när jag och min dotter var i lekparken förra veckan, och så är det ett scenario där hon åker rutschkana, så säger jag att älskling, jag går bort hit lite så går vi till gungorna. Hon bara, ja så. Och sen ser jag, att, för jag har flyttat mig, och så ser jag på henne att hon hinner inte se vart jag tog vägen. Så i en kort sekund så blir hon rädd, för att hon ser inte mamma. Men jag står och tittar på henne hela tiden och så försöker jag vinka och hon ser inte mig. Och så kommer hon då till mig sen hon upptäcker mig och skriker, mamma, hur tror du det känns för mig när jag inte ser dig? Jag blir ju jätterädd och ledsen. Och jag bara... jag förstår det. Jag såg dig hela tiden. Men jag såg på dig att du blev rädd. Och jag förstår att du blev rädd. Men jag blev jätterädd. Och, jag förstår det. Okej, bra, då går vi gungar. För att jag, och jag bara så här, tack. Så att hon, det är så naturligt för henne att sätta ord på det då. Förstår du inte att när du är så här, då händer det här.
Exakt.
Och jag bara, hon fyller 4 nu. Hon kan redan, så här. För att det är så viktigt för mig att, så här, att hjälpa henne att uttrycka. Och, så här, och det hoppas jag kommer ge... henne en massa bra saker såklart. Exakt. Men just alltså, om man kan få lära sig det,
tidigt.
Okej, det här händer det mig. För det, sen också, då släpper ju hon det. För att då är inte hon rädd och ledsen längre. För nu har vi ju pratat om det, hon har satt ord på det. Och så bara, bra, så,
gunga
ja, exakt. Ja, men verkligen.
Gud, och så är det ju inte. Alltså så är ju liksom inte vuxna människor idag, säger ju liksom inte det.
Vi borde vara lite mer som barn, tror jag.
Ja, men... med, absolut med sådana saker. Ja. Alltså, tänk hur många saker man trycker undan för att man bara, ska jag säga nu, gud vilken stämning det blir om jag säger att detta.
Ja, men man ska ju act cool hela tiden. Det är liksom...
ja, men som nu när ni frågade mig, jag bara, nej men idag känner jag mig lite ledsen.
Ja.
Och jag behöver inte berätta varför jag känner mig ledsen. Lite grann så. Men också så här, ja, alltså jag är inte happy clappy idag.
Nej.
Men det är så sjukt för att när någon är så, ja, men när vi då liksom säger att vi är ledsna så förväntar man sig nästan att man ska få frågor så. Bara, varför det? Alltså så här, mm. Ja, och det kanske man får i en annan utsträckning. Ja. När man säger, nej men jag är jätteglad idag. Då får man inte ofta frågan, varför det? Alltså, ja. För att så här, det är något för så förväntat läge man ska vara i.
Mm. Ja, exakt, exakt. Ja.
Men alltså, du var en väldigt, väldigt bra första gäst i Ångestpodden, måste jag säga. Nej, men det har liksom varit jobbigt på många sätt att lyssna tillbaka på de här intervjuerna för att vi var så dåliga på intervjuer.
Nej, men
och nu har du pratat om att så här, som att lite att du liksom verkligen var så här sökande och fortfarande kanske mådde ganska dåligt och hade mycket ångest och så. Men du sa väldigt många bra, insiktsfulla saker. Och det kändes som att du redan där hade förstått liksom innebörden i att det här med att sänka ribban och inte ha så höga krav på sig själv och så. Och liksom avslutningsvis så sa du något väldigt fint som vi tänkte bara, det måste vi ha med igen.
Mm. Oj, vad spännande.
Ska se ifall du liksom kan själv känna att du har anammat detta.
För även om man mår dåligt, man har en depression eller ångest eller sjukskrivning och så, så kommer det finnas stunder där man känner att man är glad. Mm. Det kanske är en sekund, det pirrar till lite i magen för man ser en bild på någon man tycker om. Mm. Eller att bara så här, man vaknar och bara, idag känns det lite lättare. Mm. Den här dimman som man har för ansiktet kanske bara, den kanske försvinner lite grann för någon stund eller sekund och sådär.
Mm.
Och jag var väldigt osäker i början på om det var tillåtet att jag fick känna lite glädje eller lite hopp eller så här, lite lust när jag var just sjukskriven och sådär. Tills jag fattade att det är ju jätteviktigt och typ livsnödvändigt att jag faktiskt vågar släppa fram den här glädjen eller energin när den kommer. För annars så kommer jag ju aldrig komma ihåg hur det känns och jag kommer ju aldrig ta mig framåt. Så det vill jag säga till alla att som mår dåligt av något slag, att kommer det stunder, det kan handla om några sekunder som jag sa, men att man vågar vara glad om man är det. Du får skratta trots att du mår skit eller har panikångest varenda dag. Mm.
Och jag känner så mycket kärlek.
Ja, det är så jävla fint att vara.
Jävla fint!
Ja. Ja, det var, dels det. Det var bra. Det var fint, vettigt sagt. Mm. Men också alltså, att lyssna tillbaka så här, jag bara, fy fan vad man har, eller jag har, vilken resa. Mm. Alltså jag blir också så här, jag känner så mycket kärlek för var jag var någonstans då. Uh-huh. För att jag hade sån otroligt lång bit kvar.
Mm.
Men ändå kommit en lång bit, som sagt. Och bara så här,
Ja, och liksom gått igenom saker som du ju såklart inte hade en aning om här att du skulle gå igenom. Men när livet inte har blivit som du har tänkt dig, har du kunnat anamma det här själv då? Att så här, ta tillvara på de här småstunderna av lycka?
Ja, det behöver jag ändå säga. Mm. Verkligen. För att, och jag tror att jag fick ju träna i det under min sjukskrivning där när jag var så här, är det här verkligen tillåtet? Får man göra så här och så här? Så att sen när jag i stunder efter sjukskrivningen och liksom i livet som har varit sen, så har jag ju också välkomnat och kanske sökt de här stunderna för att så här, det här är livsnödvändigt. Alltså jag just har liksom fattat att så här, nu mår jag piss. Alltså att, som under skilsmässan då, att komma till jobbet och till Elin, min projektledare, och den jargongen vi har, vi tramsar och vi skrattar och så här, det var ju som att det så här, här kan jag andas ut lite grann.
Exakt.
Och få skratta och bara, och sen så många gånger då så övergick de skratten till gråt för att det var så här, det ligger så nära till hands.
Mm.
Men det var så förlösande och så viktigt.
Mm.
Så att men det tycker jag ändå, jag fick ju träna på det bra där, som sagt.
Ja.
Okej, sista frågan.
Ja.
Vad är din största känslomässiga utveckling sen du var här sist?
Att jag är i de känslorna som är istället för de jag har bestämt att jag ska vara i.
Han var talande.
som att jag har alltid varit expert på att bita ihop eller kämpa emot eller så här, det passar inte riktigt. Men nu så möter jag det som är. Som att jag då säger, idag känner jag mig ledsen när jag liksom vaknade i morse. Och det är ingen stor grej. Det är, bara så här, det är ju bara så det är idag.
Exakt!
Eller att så här, jävlar vad jag tramsar. För att det också är så nödvändigt att bara så här, få den kraften. Så här, det är inte, jag tror att jag är mer i kontakt med alla känslor, vilket gör att jag har mycket, mycket roligare.
Mm.
Men jag är också mycket mer ofiltrerad i att, bara det att jag hade så svårt att gråta tidigare och beta allt ihop, men känner så här, nej men gud, det här passar, åh gud, jag orkar inte gråta nu, jag får gråta sen. Och nu så bara häromdagen när en kompis sa någonting, gav mig feedback på någonting, och så kände jag att det triggade massa gammalt i mig, så att jag skulle liksom säga någonting och så började jag känna att nej, men nu börjar jag gråta här för att jag triggas det här, och så börjar jag istället då för att då så här paus, svälja. Okej, jag ska inte börja gråta nu för att jag orkar inte, och så börjar bita ihop, så börjar här. Så och så gick vi igenom en jättefin stund tillsammans, och jag kunde analysera, vet du vad, när du sa det här, det triggade det här för att den här gamla resten ligger kvar och väcker det här. Och så bara, och så bara,
men nu kanske inte ens den ligger kvar där för att den har släppts
ut. Exakt. Är det så? Det, för ofta är problemet att vi bestämmer oss. Om jag ska börja ge ett så här allmänt hälsoråd. Vad är det som är istället för det du har bestämt? Alltså det låter så lätt och självklart, men det är pissvårt.
Ja, det är
skitsvårt. För vi bestämmer allting i huvudet.
Ja,
och så ska vi behöver vi komma ner i kroppen. Ja. Hur är det egentligen? Jo, men det är så här. Fuck, jag hade bestämt att det skulle vara så här. Ja, men nu får du deala med det. Möt det som är.
Det blir sällan som man har tänkt sig.
Aldrig, skulle jag vilja säga.
Ja, verkligen.
Tack så jättemycket för att du vill gästa Ångestvården igen.
Tusen tack.
Vi kommer kalla dig på återbesök igen.
Ja, förmodligen.
Hejdå. Tack snälla. Hejdå.
Podplay.